Ja, jag har en vän. Och det är den vännen det skulle handla om här. Jag vill försöka säga någonting om den vännen. Jag har i himlen en vän så god. I himlen. Det har ju varit Kristi himmelsfärdsdag och då har vi läst de här texterna, kanske främst ifrån Apostlagärningarna 1. Men jag tänkte på i Lukas, han avslutar ju sitt evangelium också med himmelsfärden och sen börjar han Apostlagärningarna med himmelsfärden. Men i Lukas, där lägger han till en sak. Efter det att Jesus hade farit upp så vände lärjungarna tillbaka till Jerusalem, uppfyllda av stor glädje. Det kan man ju tänka, men hur stämmer det? Avsked. Jesus har lämnat dem. Och så vänder de tillbaka uppfyllda av stor glädje. Jo, men de visste förstås någonting. De visste nog det där som vi kan läsa om i Hebreerbrevet, det fjärde kapitlet. Där står att när vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son. De hade säkert insett det där. Han är vår överste präst. Och nu har han stigit upp i himlarna. Nu finns han där uppe på Guds högra sida som vår överste präst. Och vad gör han nu där på faderns högra sida? Ja, det jag tänkte vi skulle stanna lite grann inför. Och jag har satt tre ord över det. Han är, han ber och han gör. Nej, han ger. Inte gör, utan ger. Ja, vad kan jag nu mena med det? Han är för oss där på faderns högra sida. Och då vill jag läsa ifrån första Johannes brev, det andra kapitlet, de två första verserna. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Han är försoningen för våra synder. Men i den första versen där så har vi en som för vår talan. Och där är det där ordet som vi ofta brukar citera grekiskan, parakleten. Och som språkforskarna säger att det där ordet, det betyder så mycket så det är omöjligt att på något språk använda ett ord för att översätta det här ordet. Det har så många betydelseskiftningar. Det betyder så mycket. Här så heter det om Jesus, han är en som för vår talan. Det kan också vara vår förespråkare. Vår advokat. Och när det översätts i Johannes evangeliet, där sägs det om den helige ande. Då översätter vi det ofta med hjälparen, tröstaren. Han är så mycket för oss. Här handlar det om Jesus. Han är vår förespråkare, vår försvarsadvokat i himlen. I Johannes evangeliet är det den heliga ande som är vår hjälpare här och nu och bor i oss. Om någon syndar så har vi en förespråkare, en som för vår talan, en försvarsadvokat. Men en väldigt konstig försvarsadvokat, för han gör inte den minsta ansträngning till att bevisa att hans klient är oskyldig. Nej då, han erkänner skyldig på en gång. Men sen kan han peka på sig själv och säga, jag är försoningen. Jag är försonaren. Jag har burit den där synden. Jag har tagit det på mig. Jag är försoningen. Och tänk vad stort att få tänka på det. När vi känner oss misslyckade. Det är försonat. Försoningen finns där redan i den himmelska världen. Där vid Guds tron så finns han som är försoningen för min synd. Per Anders läste här ifrån Romarbrevet 8. Och där stod det bland annat att vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som har uppstått. Frågorna där. Vem anklagar? Vem är den som fördömer? Ja, visst, vi kan uppleva människors fördömande. Människors anklagelser. Men jag tror att det finns någon som är ännu värre, och det är vi själva. Vi anklagar oss själva. Vi fördömer oss själva. Vi känner oss misslyckade. Och kanske att vi gör det ännu mer när vi kommer upp i åren. Och kan se tillbaka på ett helt liv. Och tänka, men varför gjorde jag så den där gången? Varför fattade jag det beslutet? Och varför planerade jag så? Varför? Varför gjorde jag inte mera? Jag kunde väl ha gjort lite mera. Och så känner man sig misslyckad. Men då kan vi komma tillbaka till det här. Vi har en överste präst. Han sitter på Guds högra sida. Han för vår talan. Och han är försoningen för allt det där som brast hos oss. Han är försoningen. Han är försonaren. Och kan vi uppleva befrielse från alla dessa varför? Befrielse från allt det där som inte blev som det skulle. Alla varför? De bara ramlar av. Han är försoningen. Och då kan vi sjunga som vi sjöng för några veckor sedan när vi hade gudstjänst på Frälsningsarmén. Vad var det vi sjöng då? Jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri. Du är förlåten, du är förlåten, du kan gå fri. Fri ifrån alla dessa varför. Ifrån alla dessa skuldkänslor, ifrån alla dessa anklagelser. Därför att Jesus är idag försoningen för alla våra brister och synder och tillkortakommanden. Sen det andra, han ber för oss. Hebreerbrevet 7:25. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Därför att han alltid lever för att be för dem. Han lever alltid. Och han har ett mål och en mening med sitt liv. Varför lever han? För att be för oss. Och det hade ju Jesus visat prov på redan här nere. Han bad för Simon Petrus. Jag läser det ifrån Lukas evangeliet. Nu ser jag inte vad det är för kapitel, 22 kapitlet. Simon, Simon, säger Jesus. Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Då sa Petrus till honom: Herre, med dig är jag beredd att gå både i fångenskap och i döden. Jesus svarade: Jag säger dig, Petrus, tuppen kommer inte att gala i natt förrän du 3 gånger har förnekat att du känner mig. Och vi vet fortsättningen. Vi vet hur det gick. Hur Petrus där på gården, där vid elden, försäkrade, svor på att han kände inte den mannen. Och när det har hänt för 3:e gången, då gol tuppen. Och Jesus vände sig om och såg på Petrus. Och Petrus gick ut i natten och grät bittert. Men Jesus hade bett för honom. Han hade bett profetiskt för honom. Redan innan det hände så hade Jesus varit före med sina förböner. Och det är kraft i Jesu förbön. Om inte Jesus hade bett för Petrus, så kanske det hade slutat för Petrus på samma sätt som för Judas. Han gick ut i natten och grät bittert. Kanske han utan den där förbönen hade gjort som Judas, i förtvivlan, i uppgivenhet, gått och tagit sitt liv. Men nu hade Jesus bett för Petrus, och Petrus kunde komma tillbaka. Petrus kunde än en gång möta Jesus, och han kunde bestå provet där vid Tiberias sjö. Då han fick frågorna: Petrus, älskar du mig? Älskar du mig mer än dessa? Och genom allt det här så blev Petrus den fasta klippan. Så blev han aposteln. Den stabila, den ödmjuka aposteln. Jesus bad för Petrus. Och nu står det här i Hebreerbrevet att han lever alltid för att be för oss. Han ber för oss idag. På Taiwan så träffade jag en missionär från USA som helt plötsligt var väldigt nere. Och allt var så jobbigt. Hennes far borta i USA hade dött. Och fadern hade liksom varit hennes stöd, hennes styrka, för han var en bedjare. Nu hade fadern dött, hans böner hade tystnat och hon kände sig hjälplös. Men då blev hon påmint om det här. Ja, men det finns ju en bättre förebedjare än någon jordisk far. Jesus ber för mig. Och när hon insåg det, då liksom vände det. Igår kväll så kände jag mig väldigt orolig och nervös och så här inför den här predikan. Och jag satt och tänkte på de här punkterna och det här Jesus ber för oss. Och då var det som att någon sa till mig: Jaha, det där tänker du tala om för de där som sitter i bänkarna där i Citykyrkan imorgon. Tänk om du skulle begripa det själv och ta till dig det. Tänk om man har bett för den där predikan redan. Så är det. Det är enkelt att tala om för andra hur man bör göra och hur man bör lita på Gud och tro och sådär. Det är inte lika lätt att göra det själv. Men det står fast. Han ber för oss. Han lever alltid för att be för oss. Bara för att be för oss. Så när vi oroas för någonting, någonting som vi vet kommer att ske, någonting som vi måste ta itu med, någonting, så kan vi luta oss tillbaka mot det där: Jesus ber för mig. Han har bett i förväg. Han ber profetiskt. Jag är innesluten i hans förbön. Han är Han ber och han ger. Redan Johannes Döparen talar ju om att efter mig kommer en som är större än jag. Jag döper med vatten, men han ska döpa i ande och eld. Och det handlade naturligtvis om Jesus. Och Johannes 16:7 så säger Jesus att det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Han lovade. Han skulle sända hjälparen, den helige ande. Och strax innan han blir upptagen i Apostlagärningarnas första kapitel så förmanar han lärjungarna att lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat. Det ni har hört om mig. Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Och han säger ju också att när den helige ande kommer över er ska ni undfå kraft och bli mina vittnen. Och så kommer vi till det andra kapitlet. När pingstdagen var inne vore det alla församlade. Och så kom det. Stormvind och dån och tungor som av eld. Och så samlades människorna. Och då finns de där, de här apostlarna, och de talar andra språk som de själva inte egentligen kan. Och det uppstår folksamling och det uppstår en förvirring. Och det blir frågor, men vad är det för någonting? Vad är det som händer? Vad är det som för sig går? Ja, Petrus visste vad som hände. Han hade svaret. I sin predikan så påminner han om den där Jesus som gick omkring, gjorde väl och hjälpte alla, men som ni lät spika fast på ett kors. Som ni dödade. Honom har Gud uppväckt. Och honom har Gud upptagit. Och nu, det är han som har ställt till med allt det här som ni ser. Det är han som har utgjutit sin ande. Han har utgjutit vad ni ser och hör. Och det var detta som Jesus förmanade dem att vänta på i Jerusalem. Nu hade det skett. Nu hade han sänt hjälparen, den helige ande. Nu hade han döpt i ande och eld. De skulle vänta på det i Jerusalem. De hade ju fått ett världsomspännande uppdrag ut i hela världen och förkunna evangelium för allt skapat. Men ändå vänta. Vänta tills ni får uppleva det som jag har sagt. Tills ni får del av kraften ifrån höjden. Hur ofta förmanas vi idag att vänta på den helige ande? Jag undrar hur ofta dagens pastorskandidater får höra att de ska vänta tills de har fått en upplevelse och en utrustning genom den helige ande. Kanske att det idag räcker med att vänta tills man har fått sin teologikandexamen. När jag gick på Götabro, då framhölls det på de här evangelistkurserna, så framhölls det väldigt tydligt att tro inte att ni kan gå ut som evangelister och evangelisera utan att först ha upplevt den helige andes kraft. Man sa inte att vi måste tala i tungor eller måste si eller så. men en upplevelse av den helige ande. Och det gäller inte bara för evangelister och pastorer som troende, för att vi ska kunna fungera som Jesu vittnen ute i vardagslivet, så behöver vi invänta den helige ande, kraften ifrån höjden. Jag tog fram en bok ifrån min bokhylla som jag började läsa häromdagen. Den har nog stått åtskilliga år, kanske årtionden i bokhyllan. Antagligen har jag läst den förr, men det kommer jag inte ihåg. Det var en bok av Charles Spurgeon, den kände predikanten borta i London. Och det är en samling av hans predikningar. Och boken heter Vad den helige ande kan göra för det troende, i det troendes liv. Och jag tänkte, den här Spurgeon, han levde 1834 till 1892. Han blev alltså bara 58 år. Men när han predikade i tabernaklet där i London, så var kyrkan fullsatt och den rymde 5000. Sen brukade det vara bortåt 1000 människor som lyssnade ute på gården. Han predikade mer än en gång i veckan, ett par tre gånger i veckan. Och kyrkan fylldes och människor kom till tro. Och under ett år så trycktes alla hans predikningar och distribuerades 25 000 exemplar varje vecka. Det finns idag fortfarande bevarat 3561 predikningar. Och de är samlade i 63 volymer. Det ligger nog till och med våran period efter. Men denna oerhörda framgång. Men den som har gett ut den här boken, han beskriver Spurgeons ödmjukhet. Han höll alltid fram att all hans framgång var till 100% beroende av den helige andes mäktiga kraft. Och där finns ett yttrande av honom där han talar om att pingsten, den första pingstdagen, det var inte höjdpunkten i församlingens eller kyrkans erfarenhet. Utan det var liksom en första glimt, en försmak av vad den helige ande vill och kan och kommer att göra i en normal församling. Det finns mycket, mycket för oss att uppleva. Mycket mer än vi hittills har sett och upplevt av det Jesus har att ge. För han ger fortfarande sin helige ande, hjälparen, kraften ifrån höjden. Han döper fortfarande i helig ande och eld. Och uppmaningen i Efesierbrevet, den gäller oss ju alla idag. Låt er uppfyllas av anden. Låt er uppfyllas av anden. Jesus vill ge. Vem tar emot? Jesus vill ge. Vi behöver inte på något sätt dra ner den heliga ande från himlen. Jesus ger helig ande åt den som ber om det. Den som tar emot. Ja, han ber och han ger. Vilken vän vi har i Jesus. Han är allt vad vi behöver. Vad ska vi ge till honom? Naturligtvis har vi inget annat än oss själva. Öppna oss och låta oss fyllas av anden. må vi göra det så här i pingsttid. Amen. Tack Jesus för att du finns där på Faderns högra sida för oss. Tack för att du idag är försoningen för alla våra tillkortakommanden. Tack för att du idag ber för oss. Du ber för oss som enskilda, du ber för vår församling. Och du ger. Herre, du ger. Bara ger och ger. Hjälp oss att öppna upp och ta emot allt vad du har att ge. Amen.